Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl och dagens gäst är Mattias Gromark från Atlant Fonder. Välkommen.
Tack så mycket. Trevligt att vara med.
Ja, känns det bra att vara här då?
Det känns jättebra. En strålande vårdag.
Ja, det är en vårdag fast det är i början på februari. Det är som det mesta, det är lite upp och ner. Jag tänkte idag ska vi prata om ädelmetaller.
Precis.
Guld tänker man ju ofta på och det är ju väldigt populärt i orostider. Och oroligt har det blivit än en gång. Jag tänkte just, det är ju bara någon vecka sedan eller två sedan man slöt handelsavtalet fas 1. Och sen tog det ytterligare några dagar sedan blev det sådär virusoro som vi, om vi säger, mer eller mindre inne i nu för tillfället.
Precis.
Men du, hur ska man tänka, tycker du som fondsparare, kring guld och ädelmetallfonder och använda guld som diversifiering? Det tänkte jag vi skulle ha lite som dagens tema.
Ja. Jag tror det är dags att kanske börja tänka om vad det gäller guld. För det, guld hamnar ju ofta i fokus när det är som mest stökigt på marknaden när man ser att guldpriset går upp. Men det finns ju drivkrafter som driver guldpriset på lång sikt som har gjort historiskt och som förmodligen kommer att göra det igen. Och vi verkar komma in i en sån period.
Du pratar om utbud och efterfrågan,
ja,
vilken klassisk tillgång som helst.
Det är det som slutligen sätter priset på en finansiell tillgång och det är samma gäller för guld.
Så jag har ju med min introduktion idag bara byggt på den här gamla skrönan får man väl säga då, som du tycker att vi ska använda det som en trygg hand vid orostider.
Exakt.
Hur ska man se på det då? Om man inte ska bara se det som en trygg hand?
Nej, men det är ju så här att vi vet ju att efter finanskrisen så har ju centralbankerna globalt tävlat i att försvaga varandras valutor för att öka sin konkurrenskraft. Och det är ju samma sak som vi har sett tidigare i historien. Och det blir ju ett race to the bottom där alla tävlar i att försvaga sin valuta mest. Man sänker räntor och avkastningen på riskfria tillgångar blir noll eller negativ. Och värdet urholkas på valutor. Så att där har ju guld en funktion att fylla, ja, som ett alternativ till att ligga i någon valuta.
Men om vi bara backar för ett år sedan, under fjolåret så gick ju i princip alla tillgångsslag extremt bra. Allt från aktier till obligationer, även guldpriset,
precis,
oljepriset. Det var ju svårt att förlora pengar under 2019.
Ja.
Men nu tänker du, för aktier har gått ganska bra under ett antal år nu? För det har varit mycket, man tänker tina eller att det finns inte så mycket alternativ och så.
Precis. Aktier har gått väldigt bra. Men det gäller ju nästan alla tillgångar. Framförallt när man tittar på fastigheter eller P-tillgångar. Mm. Samma sak där. Och det är ju det att fler och fler drivs ju ut på riskkurvan för att hitta avkastning. Så att när du ligger med långa åtagande i pensioner och liknande så måste du nu hitta nya sätt istället för att ligga i räntebärande. Ja. Där du kanske får negativ avkastning.
Så det är ett alternativ, är det kanske först och främst räntebärande eller ser du det som ett alternativ?
Ja, det är också, jag ser också det som ett sätt.
Eller ett komplement?
Ja, det är ett komplement för att få en bättre riskprofil i din portfölj. För att guld tenderar ju faktiskt att gå omvänt börsens utveckling ofta. Så att du får ju ner riskprofilen genom att ha guld i portföljen. Så att det är ett komplement och det, liksom, det ska ju handla om en liten del av portföljen. För det är ju faktiskt så att det finns ju stora möjligheter att vi går in i en ny bullmarknad här nu, men det också kan vara förknippat med hög risk såklart och hög volatilitet emellanåt.
Guld är ju lite sådär, det har ju både sina belackare och sina, ja, jag har några kompisar som är riktiga guldkramare. Hemma. Så nu har jag ju andra kompisar på skala.
Precis.
Som kanske tycker guld är mer eller mindre meningslöst på något sätt. Ja. Ur investeringssynpunkt då. För att inte genom utdelning och ja, så vidare. Och det finns kritiker. Du pratade själv när du nämnde Warren Buffett som
precis
varit lite kritiskt. Och sen finns det andra stora investerare. Jag tänker på Mark Mobius, gamla emerging markets-specialisten, ja, då, som vurmar ganska mycket för just ädelmetaller.
Exakt.
Guld och palladium och så vidare då. Hur tycker du man ska liksom ta sig igenom det här för- och nackdelar och hur resonerar du?
Nej, men jag tycker väl så här att när fler och fler tunga investerare som har varit med länge och som själva har investerat i sektorn liksom börjar belysa att det här caset är ett långsiktigt case. Mm. Därför att vi står inför ett strukturellt skifte där centralbankerna är stora köpare och det hänger ihop med USAs roll i världen. USA har ju som sagt, är de som sitter på den enda reservvalutan i världen.
Mm.
Och det har ju gjort och gett dem ett otroligt försprång och otroliga fördelar i sin handel med omvärlden. Men man har ju missbrukat sin ställning i den mån att man nu inte längre tycker det är viktigt att ha en balanserad budget. Så att man driver ut en budget som är konstant i underskott, och det underskottet kommer ju någon gång bli ohållbart. Det funkar ju så länge musiken är på och vi har tillväxt. Men den dagen nästa lågkonjunktur kommer, ja, men då kommer det här bli ett problem som flyttar upp till ytan.
Och så länge alla centralbanker vill ha dollar i sin valutareserv, antar jag också.
Ja,
det är
men
också en anledning till varför...
Det börjar man bli lite nervös för. Ja. Man sitter på så mycket dollartillgångar runt om i världen. Mm. Så att det där börjar nog skava en del. Så hur ska du diversifiera sig bort från det här? Ska du köpa eurotillgångar med negativ avkastning? Ja, vad ska du göra? Så att det naturliga är att falla tillbaka till att ha en viss del guld som ankare i centralbankernas portfölj.
Har inte vissa centralbanker redan börjat? Jag tänker delvis på den kinesiska och den ryska centralbanken och vissa andra asiatiska.
Särskilt de östra länderna, allt från Polen och österut, de har ju satsat mycket på att öka upp sina guldreserver för att ge förtroende för sina länder helt enkelt. Polen tog ju nyligen hem 100 ton guld från London, tror jag. Och numera förvarade hemma istället för att, dels har det med Brexit att göra, antar jag, att man litar inte lika mycket på britterna. Men det är ett sätt att bygga upp ett förtroende för landets stabilitet.
Även ETF-er är också, ETF-er växer ju så det knakar. Det vet vi på inom alla tillgångslag. Det började med aktie-ETF-er, ränte-ETF-er växer så det knakar, och även de här guld- och ädelmetall ETF:erna har ju varit väldigt populära. Hur mycket hjälper de till att dra efterfrågan också?
Det hjälper absolut. Det är ju så när allmänheten eller bredare lagen av investerare börjar titta på det, så faller det naturligt att börja med ETF:er. Så det är helt naturligt. Det finns en inverkan.
Men om vi tittar på prisutvecklingen nu, du säger att vi kanske är inne i en bullmarknad, eller är inne i en bullmarknad. Hur har guldpriset tenderat, hur har det rört sig liksom under sen millennieskiftet, om vi backar dit?
Ja, om vi tittar på efter IT-bubblan som sprack våren 2000, då påbörjades den förra bullmarknaden guldet, och då steg guldet från cirka $300 och upp till hela $1,900 2011. Mm. Så att det var ju 11 år ungefär som den bullmarknaden pågick. Och då får man komma ihåg att det var inte bara finansiell oro och IT-kris, utan vi gick ju från IT-bubblans sprack där 2000, och sen så återhämtade vi oss ju fram till 2007 och sen in i 2008 när det började skaka igen.
Det var ju en riktigt stark aktiemarknad under flera år,
absolut.
Både 05, 06 och 07.
Precis.
Vad jag minns, som du säger.
Ja, vi hade ju Greenspan-putten och allt det här. Så att det är ju en rätt rejäl uppgång, 300 till 1900. Det var någonstans 500% upp.
När det väl toppade där, hur lång utförslöp har det varit? Eller vad man får säga, var bottnar du?
Ja, vad man ska lägga till först och främst är väl att när guldet toppade där på 1900, så sammanföll det ganska väl med att centralbankerna började släppa på gasen det här 2011. Mm. Och sen höll sig nedgången, den höll sig, eller i sig ungefär till årsskiftet 15-16, och då bottnade vi någonstans på 1050.
Och då är vi inne, då har vi minusräntor på många platser.
Precis, precis.
Även Riksbanken började ju där i början på 2015.
Absolut. Och sen låg vi där och harvade någonstans på 1150 till 1400, ända fram till centralbankerna. Nu återigen i sommar började lätta på eller öka på gasen igen. Och då bröt guldet sig upp igen.
Så länge centralbankerna gasar på, ökar sina balansräkningar.
Ja, så då späder vi ut värdet på valutorna, och därmed så blir det liksom av ren kapillärkraft så stiger guldet. Det är ganska enkelt.
Enkel matematik. det finns väl ingen som tyder på nu att centralbankerna ska vända än en gång.
Nej, tvärtom. Även det mest optimistiska scenariot framåt är väl här att vi har ändå ganska avtagande låg tillväxt kommande åren. Nu har vi ju det här med coronaviruset som lök på laxen. Det är ju så tillfälligt, men det verkar ju, jag tror det kommer tynga ekonomiska aktiviteten på många ställen. Så att det kommer nog ge lite återverkningar vad det gäller på tillväxten. Och då är det inte långt bort att Fed återigen tar och ändrar riktning och sänker ytterligare.
Det blir ytterligare stimulans.
Ja.
Vi såg senast idag att Kina stimulerat nu.
Precis. Det är ju liksom ryggmärgsreflexen hos centralbankerna.
Så guld är bra att ha när centralbankerna stimulerar.
Korrekt.
Det kan vi enas om. Men nu ska man tänka liksom, ha guld, som jag sa, jag kommer tillbaka till mina kompisar. Det har varit lite 0 eller 100 där bland de jag umgås med. Några guldkramare, och det är väldigt mycket guld då i portföljen. Till några som inte vill ha något guld, och jag kanske är mitt emellan lite. Ja. Så där känner jag. Hur ska man tänka? För du pratar om de stora investerarna. Vi pratar lite Mark Mobius, som jag vet alltid förespråkar en viss del guld. Och det finns stora diversifieringsmodeller där man har aktier, obligationer, private equity, fastigheter och även ädelmetaller. För precis. Att det balanserar upp portföljen och den får lite andra egenskaper.
Exakt.
Hur tycker du man ska tänka med din produkt, med din fond?
Nej, men jag tycker det sätter in bred portfölj, så det är rimligt att det ligger någonstans runt 10% i guldexponering på något sätt. Sen är det ju så att väljer man ren guldexponering, ja, då får man ju prisutveckling på guld. Väljer man att blanda upp det med kanske lite bolagsexponering, då kan du få en helt annan utveckling, i och med att guldbolag tenderar att gå betydligt mycket starkare än guldprisutvecklingen när det är bullmarknad.
Så när priset går upp, då ska man
även ha guldbolag.
Addera på mer risk, säger du, och köpa guldbolag. Är det gruvor eller vad pratar
vi? Ja, det är blandat. Som i fonden då, så har vi ju dels en stor del direkt i ädelmetaller med fysiskt underliggande.
Just det.
Och sen så köper vi då direkt bolagen som utvinner, kvalitetsbolagen. Men även bolagen som med och finansierar på olika sätt.
Är det de som kallas streamingbolag?
Streamingbolag, precis.
Och vad gör de? Är de någon form av bank eller finansbolag inom sektorn?
Finansbolag är väl mer korrekt, att de liksom hjälper till och finansierar. Det är ju väldigt dyrt att sätta igång ny drift. Och då kanske de får betalt i helt enkelt utvinningen som kommer ut av det här projektet.
Då gör man en vanlig klassisk, man en viss procent av försäljningspriset tar man då som,
precis,
som streamingbolag. Skiljer mellan de bolagen och vilken, finns det risk mellan dem tycker du? Om du vill addera jättemycket risk, väljer du rena gruvproducenter eller streamingbolag, eller finns det andra faktorer som påverkar hävstången?
Ja, hävstången kan absolut vara högst i lite mer exotiska gruvbolag, men det gäller ju att hitta en lämplig balans och sprida riskerna och framförallt sikta in sig på de bästa bolagen och kanske inte de mest spekulativa.
Hur stort är ditt investeringsuniversum? Hur mycket noterade gruvbolag och streamingbolag finns det? Liksom som du känner att du kan investera i för att det är tillräckligt hög kvalitet och sådär?
Ja, jag skulle säga kanske en 30-40 bolag totalt, och det är ju i huvudsak Kanada och USA som de bolagen noterade. Och vi håller oss till de bättre bolagen och inte gå ut på riskskalan för mycket vad det gäller prospekteringsrisk och liknande.
Nej, så det är, vill du se att de visar vinst på nedersta raden? Är det...
Nej, det måste de inte göra, men det måste finnas, om det är den typen av bolag, så måste det finnas bra uppbackning från andra investerare som man känner att man kan ta rygg på.
Vilka bolag gillar du mycket i fonden nu? Om du plockar fram något exempel.
Ja, alltså en av de större som man alltid kan lita på, det är ju Barrick Gold till exempel, som har gjort mycket förvärv sista åren. Sen har vi lite mindre bolag som till exempel Hecla Mining, som har varit lite mer av ett turnaround case, som har sett väldigt intressant ut på sistone.
Skiljer det mycket vilka nivåer de tjänar pengar på och sådär? Är det som ett oljebolag där, är man onshore eller offshore, så har man olika lönsamhet beroende på priset och sådär? Eller?
Det hänger väl ofta på var man är i cykeln. Om man är, så att säga, har startat upp någon ny produktion, så tar det självklart längre tid att komma till vinst. Men sitter du på en bra mix av gammal och ny produktion, så är det självklart lättare. Och då får du bättre utväxling i det här läget också när priset går upp. Sen kan man tänka sig att de flesta som har produktion igång idag eller sitter på bra fyndigheter, de gör ju åtminstone på pappret väldigt bra vinster när guldpriset går upp.
Hur är liksom sentimentet? Startas det mycket nya guldbolag eller gruvor eller prospektering? Är det liksom hett? För nu är guldpriset relativt högt. Som du säger, det gick upp ganska mycket under fjolåret och centralbankerna köper. Det finns ETF-er som inte fanns för 20 år sedan och sådär. Det är ju en annan efterfrågan idag.
Ja, verkligen. Men sen får man inte glömma att vi har ju högre och högre miljömedvetande i världen. Och gruvdrift är ju ingenting som man slänger igång vad som helst eller hur som helst. Utan det är ju ofta väldigt långa miljöprövningar, tillståndsprocesser och liknande. Så jag vet inte, det beror väl delvis på produktionen är ju fallande. Och att hitta nya fyndigheter är också fallande. Så att det har väl både att göra med att man hittar färre fyndigheter, men även att det kanske är svårare att få igång produktion av nya fyndigheter.
Ja, och det är inte kanske bara myndigheter som är lite tuffare då. Jag tänker på även investerarkollektivet. ESG är ju mycket starkare.
Absolut.
Idag är medvetandet än bara för några år sedan.
Ja, och det kommer ju bara fortsätta. Så att,
det har drabbat oljebolag, brukar jag säga. Och prospekteringsbolag inom olje, eller inom oljesektorn har det ju, vi hittar fossilfria fonder och så vidare nu. Så det är lite färre investerare som slåss om de här oljebolagen. Hur är det inom liksom, gruvindustrin? Eller i stort, eller är det lite samma sentiment där?
Absolut. Gruvdrift är ju alltid förknippat med väldigt mycket miljörisker, oavsett vad det, vilken mineral man utvinner i stort sett. Så att, den problematiken finns där och den kommer vi bara betyda mer och mer framöver. Så att tillgången på guld är fallande och det ser ut att falla under lång tid framöver.
Men gör gruvbolagen mycket för att uppfylla, bli liksom best in class och hela den här biten? Är det något som påverkar dina beslut när du tittar på?
Ja, självklart måste man uppfylla de grundläggande hygienkraven. Det har vi med som i vår investeringsprocess. Och sen tror jag att alla bolag idag vet ju om att det här krävs. Så att det är ju en hygienfaktor. Så att det tror jag alla strävar efter att leva efter mer och mer. Och det kommer ju bara öka, det har vi ju sett.
Det känns lite parallellen till oljeindustrin. Det dras inte igång lika mycket projekt. Det kan bli problem med utbudet framöver. De jag pratar med som kan oljesektorn, även guld, känner jag att du är lite inne på samma sak, att det är så mycket regleringar runt omkring nu att det inte startar så mycket som det har gjort historiskt och gör att utbudet inte förstärks kanske. Ja,
sen är det väl en liten annan historia mellan för oljan än för guldet. Oljan är ju trots allt, det finns ju, kommer ju ersättas och där finns ju ett annat direkt krav på att helt enkelt sluta använda fossila bränslen. Mm. Medan guldet, det är ju mer, det är ju för att fylla på kassakistorna hos centralbankerna och det fyller ju en annan funktion. Och, så det är väl inte riktigt samma inverkan.
Det är inte samma inverkan där, utan efterfrågan har inte någon tidsfaktor.
Nej,
samma
här, som här finns en naturlig efterfrågan.
Hur ser det ut på sikt nu då? Det startas mindre gruvor och centralbankerna köper mer och ETF-marknaden har kommit igång rejält. Vad är din syn på det?
Nej, centralbankerna är ju här för att stanna som köpare i och med att nu fortsätter vi pumpa ut likviditet i systemet. Centralbankerna känner sig tvingade att fortsätta diversifiera sina portföljer. Så att de finns ju här som köpare och kommer att förbli det under lång tid. Men så att det är en otrolig obalans i marknaden. Så att det krävs inte mycket till för att det ska tippa priset ytterligare uppåt. Jag läste en kommentar från en känd investerare i USA här som heter Thomas Kaplan. Han har startat ett bolag som heter Electrum Group. De har varit investerare under många år inom energispektrat, silver- och guldspektrat. Enligt hans tes skulle det räcka med att om alla portföljförvaltare i världen skulle öka sin allokering till guld med 1%, så skulle det driva upp guldpriset i någonstans rangen 3 000-5 000 dollar.
Och vad handlas det på idag för att bara få som jämförelse?
Ja, vi ligger väl på 1580 idag cirka, va?
Så det är en rejäl uppsida?
Ja, precis. Ja. Och som han säger, det här kan ju ske om 6 månader eller om 5 år. Det är svårt att säga. Det hänger ju mycket på hur sentimentet med guld utvecklas framöver här. Men det är så tajt marknad i och med att vi har ständig köpare från centralbankerna. Vi har fått sett en del investerare som börjat komma in, men den breda massan av investerare är inte med i guld. Utan om vi får det skiftet, då finns det liksom inget annat utrymme att priset kommer gå upp dramatiskt.
Hur sannolikt ser du att det är, eller hur känner du? Känner du att det pratas mer och mer guld idag bland investerare än för några år sedan bara?
Ja, vi hör ju fler och fler etablerade investerare. Det har ju blivit väldigt populärt med Ray Dalios kommentar till exempel på hans teser där med cash is trash och så vidare. Att, det går liksom inte att ligga i kontanter längre för det bara eroderas av tiden och centralbankerna. Så du måste göra någonting annat. Och guld fyller en rimlig roll där, som dels som likviditetsbuffert eller alternativ till en likviditetsbuffert men även en möjlighet att vara med och diversifiera sin portfölj och kanske få ha en uppsida med den marknad vi ser framför oss. Och framförallt att du diversifierar bort risk från din kanske en 10-års börsuppgång. Men ja. Mark Mobius som är aktieförvaltare, han vill ju se 90% högutdelande aktier i sin portfölj och 10% guld till exempel. Så att det handlar ju inte om att köpa 100% guld.
Nej, utan det handlar om att addera på en viss del. Du pratar 5-10% eller något sånt där.
Ja, jag tycker en tiondel är rimligt.
Vad jag slår mig, jag har ju tittat genom åren från och till har det blivit tittat på ädelmetallfonder olika typer. Det har ju slått att standardavvikelsen är från tid till annan väldigt hög. Även i guldpriset och silverpriset och sådär.
Exakt, framförallt tittar. Silverpriset.
Ja. Ja, silverpriset är väl extremt. Ja. Vilket gör att det blir ganska hög standardavvikelse i den här typen av fonder. Jag har skrivit om det, sen får jag arga kommentarer för då har guldet gått lite fel och standardavvikelsen har bara exploderat i med fonden. Du har ganska låg risk såg jag i din fond.
Ja.
Eller väldigt låg, den var ju faktiskt lägre än många aktiefonder.
Ja.
Eller i nivå eller
precis.
Som de lägre. Hur resonerar du kring standardavvikelse och risk? Eller vad är det, hur tänker du när du allokerar i fonden? För du har ju lite olika byggstenar.
Absolut, vi har ju en stor byggsten då där vi köper direkt exponering mot ädelmetaller. Där vi får fordran så att säga direkt på den fysiska underliggande varan. Så att vi köper inte syntetiska instrument där det bara finns derivat i bakgrunden utan det finns fysisk säkerhet bakom det vi köper.
Så det är värt att skilja på då syntetiskt då är det lite...
Ja, då är ingen motpartsrisk. Det är det man inte vill ha.
Utan då är det någon bank som... Och det finns inte fysisk skuld.
Det finns fysiskt förvarat hos ett förvaringsinstitut.
Ja, när det är fysisk skuld.
Ja, precis.
Men när det inte är fysiskt...
Ja, då är det en fordran ju på ett ställe.
Då är det bara en fordran.
Ja. Dels har vi det, en stor del det, och där är huvudsaken i guld, men vi har även i nästa steg så har vi ju silver och en liten skvätt platina och palladium också för den delen. Och det finns ju olika aspekter de emellan, de är ju inte helt korrelerade. Palladium har levt sitt eget liv på grund av en bristsituation vad det gäller, det har ju varit så knasigt i bilsektorn att ena dagen var ju dieselbilar, miljöbilar och efter lite dieselskandaler så var de inte miljöbilar längre och då skulle man helt plötsligt tillverka fler bensinbilar. Och då behövdes det mer palladium till katalysatorerna. Så
palladium, det är mer en industrivara?
Ja, och just nu i och med att det har varit sånt skifte i efterfrågan och att det finns det är väldigt få länder som tillverkar eller få fyndigheter som tillverkar eller utvinner palladium. Och där har det varit lite störningar i Sydafrika med strejk och annat. Så att det finns en bristsituation där som är en riktig squeeze.
Så alla de här ädelmetallerna du nämner, de rör sig inte synkront alla gånger? Utan
nej.
De lever lite skilda världar?
Absolut. Både silver, platina och palladium har ju rätt stor industriell tillämpning. Så att de lever lite sitt eget liv och inte helt korrelerade med guld. Så brukar man säga att silver är ju guld på steroider eller på något annat. Alltså att det brukar följa guld i sig men utvecklas mycket kraftigare både upp och ner.
Men det finns mycket mer silver har jag fått lära mig i jorden än vad det finns guld. 16 gånger mer eller 18 eller något sånt där. Men å andra sidan, silver används betydligt. Det är en stor industrimetall också för den leder... Gynnas inte den? Du pratade bilsektorn nyss. Du pratade diesel eller fossila motorer. Jag tänker elbilstrenden är ju här för att stanna, ser det ut som. Används det mer silver i en elbil än vad det gör i en vanlig fossil bil idag? Eller finns det något sånt? Eller är det för lågt hängande frukt?
Liksom? Det är nog för lågt hängande frukt. Det är väl att just silver har väl inte haft så mycket nytta av det. Det är väl andra jordartsmetaller som är mer i fråga vad det gäller batteriproduktion. Men sen kommer väl i sig det man tittar på vad det gäller batteriproduktion, det är väl att kanske kunna bygga med hjälp av aluminium eller liknande för att få ner vikt och lite lättare. Men man är inte där än. Det är ju, så att det finns ju mycket att göra.
Men de andra ädelmetallerna, det är ingenting som man kan förknippa med just elbilstrenden att det kommer att vara större efterfrågan på? Eller?
Ja, det är ju inte omöjligt. Jag ser inte det just nu däremot. Nej. Men jag kan nämna lite mer om portföljens sammansättning.
Ja, berätta, jag vill höra lite mer hur du tänker. Och hur du...
Sen har vi två byggstenar till. Mm. Det är ju då där vi investerar direkt i bolag som är verksamma inom ädelmetallsutvinning. Dels direkt i gruvbolag. Mm. Och då fokuserar vi på de bättre bolagen med bra fyndigheter och på bra ställen. Vi undviker exotiska ställen.
Vad är exotiska ställen? Är det mycket politisk risk?
Ja, det är mycket politisk risk och så vidare. Utan vi föredrar... där man vet vad man äger dagen efter, så att säga, om det skulle uppstå en politisk kris, att man vet att fyndigheten finns kvar, bolaget finns kvar. Så att
är det några regioner du undviker helt?
Nej, alltså fokus är ju, det är ju Nordamerika i huvudsak. Och
gruvorna finns i Nordamerika?
Precis, ner mot Mexiko kanske. Och lite i Sydamerika, men det ska vara stabila bolag med stabila fyndigheter. Och sen tittar vi även då på den del av bolagen i elsektorn som är med och finansierar och på andra sätt är aktiva inom sektorn.
Så det var det vi pratade om, streamingbolag tidigare.
Ja.
Är den sektorn stor? Eller finns det några stora spelare? Eller hur
det finns ut? Ett par större spelare, och det är ju självklart kanadensiska och amerikanska bolag i huvudsak. Och det blir ju väldigt intressant utväxling för de här bolagen när vi har en uppgående trend i elmetallerna. Då kan det bli väldigt bra utväxling på deras investeringar. Så att det ser väldigt intressant ut. Plus att vi får ner risken lite, för att bolagen kanske inte är helt kolliga alltid.
I den här byggstenen, den här fördelningen där mellan rena driftbolag och...
Ja, 20% i varje ungefär. 20% direkt i gruvbolag och 20% i kringbolagen, så att säga, streamingbolagen.
Och sen hade du ren fysiska ädelmetaller, det var ett ben.
Ja, det är den stora pucken då.
Hur mycket har du där ungefär?
Ja, det blir ju då resterande upp till en, ja, vi ska säga, det blir cirka 60% i de andra.
Så det är de här byggstenarna, ja, du 55, har att laborera med?
Ja. Och sen självklart, i tider av oro så har vi ju möjlighet att hedga innehavet och liknande, men just nu befinner vi oss inte i den marknaden, utan nu tror vi på en långsiktig bullmarknad, och då är vi med i alla benen.
En långsiktig bullmarknad?
Ja.
Ja, det låter ju...
Volatilitet kan alltid komma och gå, det får man inte glömma förstås.
Men då får du ner volatiliteten ändå så pass mycket? Det tycker jag är lite... Som den är så pass låg. Jag såg att den var 11% här på senaste tre åren.
Ja, man får inte glömma att vi är ju SEK-investerare. Och vi har ju lite krockudde från att dollar SEK rör sig väldigt mycket också. Så att när vi har haft vissa oro på marknaden, ja, då har ju kronan försvagats. Så den har ju dämpat svängningar något och så vidare. Så att det är ju för och nackdel.
Det är för och nackdel, ja.
Men just nu har det varit fördel, men så att det dämpar ju något effekterna i stora rörelser.
Om vi ändå håller oss kvar lite kring Precious, som fonden heter. Pacific Precious heter den, för att den som undrar. Hur har avkastningen varit, tycker du? Riskjusterat?
Den har varit god. Nu tog jag över den här fonden 1 juni 2019. Mm. Så att det är ju relativt färskt fortfarande. På den perioden från 1 juni fram till nu så är fonden upp cirka 24%, och guld i SEK ligger på 20,5 ungefär. Så att vi är 3,5% efter avgifter då. Och det får man vara nöjd med, tycker jag.
Hur mycket valuta och hur mycket, för ni har gjort bra val med gruvbolag och att du har adderat på mer risk för att det har varit en uppåtgående marknad, uppskattar du?
Jag gissar väl att huvuddelen av bidraget kommer från gruvbolagen.
Ja, för jag tror inte kronan, jag har skrivit om kronan sista halvåret, och jag tror att den är flatt i princip mot dollarn eller varit.
Ja, så att det är valet att ha lite gruvbolag med i portföljen som har gjort extra.
Och det kommer du fortsätta med?
Absolut. Ja, vi har ju haft ett antal längre bullmarknader. Vi pratar ju om den här från 2000 fram till 2011. Om man inte har varit fokuserad på guld så är det lite lätt att missa det. Men det var en uppgång på 125 månader, och då steg ju guldet totalt 590%. Sen hade vi konsolideringsperioden som vi pratade om, och den var ju då 52 månader, och då backade vi som mest 40%. Men som sagt, sen i sommaren så har vi ju satt fart igen, och vi är ju nu på uppåtgående resa igen, och då är vi upp någonstans en 20% än så länge.
Så att, många månader, nu har den bara varit ett antal månader, antar jag.
Ja, alltså, vi bröt oss ur konsolideringen i somras, men från botten har det väl gått ett par år i alla fall. Men jag tror ju att vi är inne i en ny bullmarknad. Så om vi tittar, vi har haft ett 3-4 liknande bullmarknader. Det har gått från 240% till en 540 eller 590 som är längst det här. Så att vi kan nog räkna med att det är ett antal dubblingar som vi kan göra på vägen i alla fall.
Och den kan fortsätta, vad jag förstår, det är en ganska kort period som den har varit inne i nu, att den kan fortsätta.
Absolut.
Som du säger, ett antal år.
Ja, 5-10 år ska man väl kunna räkna med i alla fall. Men självklart kommer det komma period av volatilitet och så vidare. Så är det ju.
Hur handskar man i de här, när det blir inte bullmarknad? Hur tänker du då?
Om vi strukturellt liksom bryter ner, så självklart så kan vi anta en mer defensiv strategi och hedge upp och helt enkelt ta ner de mest riskfyllda bitarna. Det kan vi göra, definitivt.
Vad har du för avkastningsmål och riskmål över tiden med fonden?
Avkastningsmålet är ju att slå guld i SEK. Det är inget, ingenting vi mäter emot direkt, men det är ju självklart mitt mål som förvaltare. Och sen, ja, jag är jättenöjd om jag håller samma risk, samma lika risk som en global fond. Det är jag fantastiskt nöjd med att lyckas med.
Ja, det förstår jag, som det är så mycket volatilare, ja. Eller det underliggande så mycket mer.
Absolut.
Volatilt. Man lägger in den som en pusselbit i en större fondportfölj. Det är så jag tänker lite att man ska använda den.
Absolut.
Den andra egenskaper. Och då får man kanske, då får man ner risken i hela.
Absolut. I hela. Och framförallt så får man en bred exponering mot den här sektorn som man slipper plocka ihop själv. Det finns ju rätt mycket byggstenar att jobba med. Och risken är ju som sagt varierar väldigt mycket beroende på vilken del man går in i.
Ja, och du säger lite, du letar mycket bolag i Kanada och USA.
Ja.
Så precis. Det är mycket att leta på marknader. Absolut. Där kanske man inte har så stor kännedom. För här på Stockholmsbörsen är det ganska få. Är det, du hittar väl något eller några?
Ja, har vi. Lundin Gold är väl noterade även i Stockholm och i Kanada.
Det, vad är det viktigaste budskapet?
Jag tycker det viktigaste att ta med sig är att det är liksom inget hokus pokus bakom vad som styr guldpriset. Utan det är klassiska tillgång och efterfrågan. Och just nu så är vi kommit in i en period där det finns en strukturellt stor efterfrågan från centralbankerna. Beroende på hur läget ser ut med låga räntor i världen, sviktade förtroende för amerikanska dollarn. Så att det kommer finnas under lång tid framöver ett behov av att bredda exponeringen. Så att det kommer fortsätta. Och sen är det troligtvis så att det här problemet gäller ju även oss andra småsparare. Att vi måste se över vårt portfölj. Vi kan inte ligga med tillgångar som genererar avkastning över för lång tid eller som helt enkelt urholkas med tiden när vi har negativ eller ingen avkastning. Så att det kan vara idé för oss alla att se över och bredda portföljen.
Jag tänkte bara på en av de här summeringspunkterna. Du pratar ju centralbanker, skuldsättningen ökar, har ökat i världen, ja. Ganska in, även privat och även
absolut.
Många länder. Hur, om det nu skulle bli en bubbla, en skuldkrisbubbla,
ja.
Hur är det en extra kudde då?
Ja, särskilt som att om du äger guld så har du ingen motpartsrisk. Det är inte så att någon annan som ska leverera någonting åt det. Om du äger en obligation eller en aktie. Så det här är ju oberoende. Det här kan du lösa in vad som helst kan man säga. Lite förenklat. Och sen får vi inte glömma då att tillgången på guld är fallande. Och det ser ut att fortsätta falla närmaste åren.
Ja, men det låter ju som det vi har pratat om tidigare. Ja. Men det finns ESG-trender och den här att inte gå lika mycket investeringar till gruvdrift och det här för att det kanske inte riktigt, det ligger inte riktigt i tid miljömässigt. Exakt. Och sådär, men det finns ändå en stor efterfrågan, ja. Som du säger. Jag tycker vi nöjer oss med det och jättekul att få höra så pass mycket mer.
Tack så hemskt mycket.
Guld och guldpriset.
Vi håller tummarna för
ja, det gör vi.
Marknaden framöver.
Tack så jättemycket.
Tack.
Hej.